Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det här är ett speciellt avsnitt sett till inspelningsförutsättningarna. Det är torsdag den 31 oktober. Klockan är 10:15 på kvällen. Jag sitter och tittar på Milan Spals sista, inte speciellt skälvande tilläggsminuter. Det är en ganska trött fight det här, vill jag lova. Men Husfeldt håller ju liv i luckan, och det är som alltid på Simor högklassig produktion och jävla fina bilder från Italien. Där du befinner dig, Thomas.
Ja, inte just i närheten av den här matchen, men vi har kommit precis till Florens och har precis checkat in här där vi ska bo, och såg till min stora förtjusning att vi hade en stor tv i mitt och Helenas rum, och där fanns också en skybox. Så efter detta samtal ska jag sätta mig och ta ner den här matchen, och jag kan tänka mig också hela Serie A-omgången då, tillsammans med de olika experterna. Vem vet, kanske dyker Billy Costa Curta upp, eller Ambrosini, eller vem det nu må vara. Så att nej, jag har precis kommit ner hit i Florens, i ljummet Florens.
Nu var precis Berisha uppe i Milans straffområde på en hörna. Alltså, Berisha måste ju vara en av de fem målvakter i världen som det luktar allra minst mål om när han ger sig iväg upp i straffområdet för en slutforcering.
Så jag tror att Oscar Linnér vill säga någonting där.
vet du vad jag känner bara instinktivt? Det högg till i bakhuvudet. Fan vet om inte Berisha har gjort mål.
Alltså det högg till som att så här, fan, gjorde han inte mål i den här matchen? Det tugger inte till hos mig.
Någonstans i bakhuvudet ringer en klocka om att Berisha fan har gjort mål någon gång i en slutforcering. Så att det får jag väl i sådana fall äta upp. Men ja, Pioli får en viktig seger här.
Det är ju understatement nästan i det här fallet. Det är en fullständigt fundamental seger. Jag vet inte om vi pratade så mycket om det, men när Pioli, han var inte officiell, men när det pratades väldigt mycket om Pioli och Gianluca Di Marzio och alla Mercato-experter här nere i Italien hade liksom gått ut med att det mer eller mindre var klart. Han anlände till Milan och svarade inte på frågor. Alla visste att han skulle bli Milans nästa tränare. Då trendade ju hashtaggen Pioli out världen över. Mm. Alltså att han skulle få sparken då innan han ens hade blivit officiell och signat med klubben. Så att det var ingen drömstart direkt. Det var så att han var älskad när han anlände. Det var inget Tobbe Lindroth-mottagande när han kom till Milano.
Men får jag då på ett aktuellt tema fråga dig. Är Stefano Pioli möjligtvis Italiens Magnus Persson?
Nej, det är han fan inte. Alltså, nu har han ju inte haft en jättebra sejour i Fiorentina, men det hade inte så speciellt mycket med honom att göra. Jag tror han lämnar med en ganska bra legacy. Alltså, Mange Perssons grej, om vi nu ska försöka hitta en tränare utomlands som är lite som honom, det är ju att göra dåliga exits.
Alltså, ja, och vem är det i Italien då?
Ja, men jag sitter och funderar lite. Vem brukar göra det? Vet du vad jag tänker på direkt här nu? Delio Rossi. Kommer du ihåg Delio Rossi?
Ja, verkligen.
Alltså, nu lilla mustaschen, alla hans exit
runda,
i mitt huvud.
Runda glasögonen.
Ja, inte Del Neri, men Delio Rossi. Alltså, de är ganska lika varandra sådär.
Jag tänker på Del Neri. Ja, Delio Rossi,
ja,
absolut.
Men, precis, men jag förstod
Neri,
det.
Del Neri kanske är där också.
Nej, Del Neri är bara rolig. Kan lyssna bara kort på Del Neri.
Che lavoro e poi devono pensare anche alle squadre che vanno ad affrontare e a dargli quello che giusto dargli, poi le altre cose. Ma non offendetemi nel dirmi che non so di calcio, eh.
Ja, inte ens italienarna förstod vad det där betydde. Och man gör man brukar göra sig lite lustig över honom. Men vad det gäller Delio Rossi, så hade ju fan mycket cred i Italien innan han kom till Fiorentina, har jag för mig i alla fall. Alltså, jag gillade honom och han spelade liksom ganska attraktiv fotboll. Men sen sänkte han ju Adem Ljajic efter att Ljajic hade smädat honom när han gick av planen. Och sen fick jag, de kunde inte behålla honom. Alltså, vi kan ju ta en tränare som liksom drar två jabbar och en vänsterkrok på en spelare som blir utbytt mitt under matchen när hela Italien sitter och kollar. Så det var ju, de kunde inte göra något.
Det var episka bilder alltså.
Ja, det blev ju också lite knasigt, för att det var ju, liksom, fanns ju ingen med, det fanns ju ingen. Visserligen var det ett pressat läge, men det fanns ingen plan på att sparka honom från den sportsliga ledningen, så de fick agera fort. Och, ja, han ställde till det, kan man säga. Tänk ju på Ventura spontant här nu också. Han är ju hatad ändå. Mm. Så är det. I Italien, även om han är tillbaka nu i fotbollen. Men ja,
jag tänker lite Mark Hughes i England.
Ja, jo. Sen är det ju så här med Mange
Mark
Persson,
Hughes
så
med
han är ju rätt ung och sådär också. Alltså de här tränarna som vi pratar lite om nu, de är inte purunga. Alltså försöka hitta någon mer, ja men, någon yngre tränare. Jag vet att Cristiano Lucarelli, gamla Livorno-anfallaren, inte haft någon jättebra tid på hans unga tränarkarriär. Men jag kan inget om
Pippo
hans exit.
Då?
Ingen tycker illa om Pippo. Alltså oavsett vad han gör. Vi kanske får ta hjälp av lyssnarna. Fan, hör av er. Vem är den internationella, nu pratar vi mycket italienska tränare, men den internationella Mange Persson?
Ja, det här är ju givetvis då högaktuellt. Det har säkert inte speciellt många missat, i och med då att Magnus Persson idag valde att lämna Kalmar FF knappt 2 dygn innan den sista högst avgörande matchen i Allsvenskan för Kalmar, där man alltså möter Henke Rydströms Sirius på bortaplan. Och vill det sig riktigt illa om det är så att Kalmar förlorar samtidigt som Falkenberg och Sundsvall vinner. Mm. Ja, då drattar Kalmar rakt ut.
Vet du vad jag tänker, Gustav? Är inte Henke Rydströms kärlek till Kalmar större än viljan att få någon slags vendetta i en sån här sista match?
Han uttalades väl om det här igår, va? Jag tror det flimrade förbi någon citatrubrik där han sa att det är klart att jag inte är bekväm med situationen.
Ja, okay.
Så att jag kan absolut tänka mig att det bär emot för honom ifall han skulle vara den som sätter sista dolkstöten i sitt Kalmar.
Men däremot så såg jag ju att Expressen var ute med de här uppgifterna tidigt och att Magnus Persson då skulle säga upp sig. Men sen så läser man Rasim Reis bland annat, men andra som är från Kalmar och menar på att det är spelartruppen här som helt enkelt inte vill ha honom kvar. Som kräver att han inte står vid sidlinjen i den här sista matchen.
Nej men och det är det här som så jävla tråkigt, måste jag säga, för att jag har ingenting personligt emot Magnus Persson. Han har inte gjort dåliga resultat med något lag som jag hyser varma känslor för, och jag har träffat Magnus Persson i olika jobbsammanhang, jättetrevlig, så att jag har liksom inget, jag tycker inte det här är lustigt eller njutbart att det går dåligt för MP, men det är ju anmärkningsvärt att det återigen slutar på det här sättet, för som du är inne på, nu är det ju liksom, nu går det inte att säga någonting annat än att det här har blivit Magnus Perssons grej, att just göra jobbiga, uppmärksammade, kontroversiella exits.
Jag sitter och funderar på om inte Di Francesco är en sån där tränare som man inte vill ha.
Ja.
Pratade ju lite med Albin under landslagsuppehållet.
Ser inte Di Francesco lite ut som en ung Del Neri?
Jo, det kanske han gör. Men Albin sa i alla fall det, att han var så jävla sur hela tiden. Alltså, han har sällan liksom blivit tränad av en mister som har gått omkring och bara varit irriterad och sådär. Sen måste man ju förstå honom också, med tanke på att Sampdoria inte värvade någonting. Alltså, de gjorde ju sig av med 3-4 nyckelspelare och så kom det inte in ett skit egentligen. Så det är klart, det måste funnits någon liksom frustration från början. Ja, skitsamma. Mange Persson pratar vi om.
Ja, jag skulle bara säga det, att man glömmer ju lätt att Magnus Persson faktiskt tog ett SM-guld med Malmö FF i ganska storstilad stil för bara 2 år sedan. Och man trodde att nu jävlar har MP fått ordning på tränarkarriären efter ett par misslyckade sessioner, kanske då framförallt i Estland här som avslutning, och alla minns ju säkert hans exit från Djurgården där det var något diffust mordhot, men det var aldrig riktigt konkret, och det var 5-6 raka förluster i inledningen och så vidare. Så att sen så fick han ju då lämna Malmö efter en katastrofvår, och så tänkte man, ja, vad ska det bli av detta? Tar ett Kalmar som var i en jävla märklig sits. Nanne kommer in och räddar klubben, går in i väggen. Henrik Rydström tar över, men du kommer ju ihåg på tal om uppmärksammade exits. När Henrik Rydström då får något mejl, va? Eller Kalmar FF går ut på en söndag kväll och bara... ja, meddelar att Henrik Rydström inte ska vara huvudtränare längre. Mm. Det var jävligt ovärdigt på så många sätt i hur man hanterade det där. Mm. Och där och då går det ju verkligen att diskutera vad vi skulle säga nu. Vi skulle inte säga fingerspritzgefühl, utan fingerspritzengefühl.
Fingerspitzengefühl.
Jag kör spritz.
Ja, jag kör.
Så man spritzar grädde. Nej, men fingertoppskänslan att plocka Magnus Persson där går ju verkligen att diskutera med facit i hand. Men jag har ju också hört det du nämner här, att det har skruvats på sig och varit kärvt en ganska bra stund.
Jo, men det finns ju ofta en anledning hösten. Till, alltså man brukar prata om tappade omklädningsrum och sådär. Alltså det är klart att ledarskapet någonstans här har fallerat. Det är väl ganska uppenbart, och man ser bara hur Kalmar har presterat den här säsongen under Mange Persson, så är det ju, det är för dåligt helt enkelt. Och det handlar inte alltid bara om taktik eller att man spelar en fotboll kanske som inte passar spelarna, utan jag tror relativt ofta i alla fall att det kan vara så att det faller på ledarskap, alltså att man kommer ganska långt på det ändå, och att det kanske är där Mange Persson får liksom försöka hitta sig själv. Han får försöka göra en renässans och återuppstå i någon slags ny form.
Mm. Ja, jag vet bara inte, alltså så här, å andra sidan har man ju sagt det i princip de tre senaste jobben. Hur fan landar MP det där jobbet med tanke på liksom hans CV? Men är det någonting man har lärt sig de senaste åren, så är det att både spelare och tränare löser ganska bra nya gig med rätt agent och rätt kontakter. Det är inte bara prestation och dagsform och meriter, utan det går att studsa tillbaka och skaka liv i ganska så uträknade karriärer, både vad gäller spelare och ledare. Som Tuttotrippen satt senast, midweek-trippen till 11.50.
Ja, den var fin. Alltså, vi trodde ju hårt på den. Alltså, det kändes bra hela vägen. Och sen så blev det lite stökigt i Kaljer där. Men det löste sig till slut. Och så som matchbilden såg ut, så vill jag ändå säga att jag var jävligt rätt på det. Att oddset som vi liksom plockade för också var ett bra odds. Så det är svårt med midweeks ibland. Men den här gången så hade vi rätt, Gustav.
Verkligen. Och ambitionen är ju givetvis att ta andra raka här nu till helgen. Både du och jag tror jag delar uppfattningen om att man ska passa sig från en sån här allsvensk sista omgång.
Oh, ja.
Där kan man gå bort sig rejält. Oh, så att vi skippar Sverige. Vi håller oss utomlands och vi börjar i England, södra England, på lördagen, där vi tror att Brighton bara slår Norwich. Graham Potters gäng har ju imponerat ordentligt här under säsongsinledningen. Och nu släpar de ju upp Teemu Pukkis pissiga Norwich upp på altaret och slaktar dem.
Ja, dunken stänger igen. Det är inga konstigheter. Andra spelet då?
Mål i Derby della Sole, Roma mot Napoli.
Mm, Derby del Sole, absolut. Den tar vi.
Känner mig nödgad att ta om det där och säga Derby del Sole. Ja, det kan få gå. Jag kan bjuda på den. Det blir mer än tre mål eller fler i matchen mellan Roma och Napoli. Napoli blev ju rånade hemma mot Atalanta här i veckan. Roma saknar ju en hel del spelare i backlinjen, men öser på framåt. Så att, här ska det bli mål. Avslutningsvis då, Barca att vinna med 2 mot Levante. Kanske många tänker så här, ja, men Barca har ju Champions League i veckan som kommer. Oh, men det är Slavia Prag på hemmaplan. Mm. Och de som såg Barca i veckan här hemma mot Valladolid ser ju hur det flyter framåt nu när Messi är tillbaka på full rulle.
Läva sugen också på att ta igen lite mål och liksom på något sätt sätta ner foten här nu i ligan. Och man har ju sett Barca så många gånger hamnar i det här läget när de får lite flow. Då brukar de ofta köra liksom någon månad och bara slakta rätt ut. Så att, jag är helt med på den. Känns mycket bra den här trippen, Gusten, som framförallt du har knåpat ihop, va? Andra raka går vi för.
Verkligen. 2-målsseger för Barca, över 2,5 i Roma-Napoli och rak seger för Brighton. Ni hittar den här som vanligt under godbitar och boostade odds borta på Betsson.com. Rygga med 148 spänn i hashtaggen Tuttotrippen, så jobbar vi in lite kulor tillsammans under lördagen igen.
Gusten, vi har CDLP med oss i båten igen. Härligt va?
Ja, men det är ju otroligt. Lika härligt som deras kalsonger
är. Ja, lite extra härligt skulle jag säga att det är just nu. För att du vet att det stundar fars dag här den 10 november va?
Mm,
och då brukar man ju köpa någon trött slips eller någon cardigan. Eller vad brukar du köpa på fars dag, Gusten?
Nej, men jag brukar laga en middag.
Ja, det är i och för sig fint. Det är bra. Det kan du också göra. Men här kommer ett tips. Eftersom vi är sponsrade av CDL på den här veckan. Men det är ett riktigt bra tips. Man vill köpa någon kvalitetsprodukt va? Och så nu är det perfekta tillfället att hedra en person som är en bra pappa. Till exempel mig. Det här borde ju nästan Helena lyssna på, tänker jag. Men i alla fall sin man, sin kille, sin farsa. Eller vem det nu må vara som är en bra pappa. Och då, som jag sa, är det ju perfekt att CDLP finns. Märket som har ritat om kalsongkartan i världen. Och jag menar, säg till era pappor att det är dags att uppgradera den där trötta kalsonglådan. Och då tänker ni så här, vad ska jag göra då? Hur får jag tag på de här? Jo, men det är såklart att det finns ett presenttips. Nämligen så, ett trepack premiumkalsonger i det lyxiga och hållbara materialet Lyocell. Och det måste man bara testa om man inte har gjort det. Det finns också strumpor, Gusten. Ett lyxigt fempack strumpor gjorda av bambu. Vilket till exempel är antibakteriellt, antilukt och så vidare. Mycket smart va? Slutligen, aktuellt för säsongen. Långjalingarna. Har du sett CDLPs långjalingar på Instagram, Gusten?
Ja, det är blodtillförsel.
Nu vet jag ju inte om alla farser blir lika sexiga som de här modellerna. Men de är i alla fall betydligt sexigare än alla andra långjalingar. Dessutom i det hållbara, fina, sköna materialet Lyocell. Sitter som en jävla smäck runt skrotum, Gusten.
Ja, alltså vet du vad jag tänker i min kreativa hjärna här nu?
Nej.
Jag har tänkt ut en tagline här, en liten one-liner.
Okej, kör.
Ge bort ett fint paket till ett fint paket.
Ooh. Där har du någonting.
Tror du om det?
Men hur som helst, här har ni alltså tre tips på perfekta presenter för att fira en bra farsa med. Och bara för er så har vi också en kod som ger 10% på cdlp.com eller i deras butik på Stureplan 19. CDLP finns också på NK i Stockholm och i Göteborg.
Och jag vill verkligen säga det, jag kan vidimera hur bra och härliga och sköna de här kalsongerna är. Älskar när man får fram ett par CDLP-kalsonger i lådan när de ligger där och blänker.
Ja, men det är ju så. Så passa på nu, CDLP.com. Koden är TOTOBALOTTO. Ni får 10%. Eller så säger ni bara TOTOBALOTTO när ni går in på deras butik på Stureplan eller NK i Stockholm, Göteborg. Det är bara köra, hörni. Tack CDLP.
Hedra alla bra farser där ute i världen.
Gör det.
Vad tror du då inför sista omgången här då, om man bara fokuserar på botten? Vi har ju pratat väldigt mycket toppen.
Ofta man får den frågan nu för tiden i och med att man gör den här podcasten och jobbar med fotboll och på Expressen. Ja, hur slutar det här nu då? Man har ju fan ingen aning, det är ju helt omöjligt. Alltså man kan
Nej, men om du skulle gå till din ackumulerade erfarenhet av att följa fotboll, vad tror du det betyder för Kalmar att det blir så här att MP lämnar 48 timmar innan spelarna får som
menade,
de vill?
Jag trodde du menade hur slutar det, vilka vinner? Vad det gäller Kalmar FF så är jag helt övertygad om att de kommer få en bra effekt. Att laget kommer sluta samman. Om det nu handlar om, som jag sa tidigare här, ett fallerat ledarskap, ett omklädningsrum som har varit splittrat och som inte har dragit jämnt. Så, och de själva vill ha Nordberg heter han va?
Jag skäms inte över att vara bortkollad på någon hjälptränare i Kalmar.
Nej, ge mig hjälptränare i Serie B så ska jag rabbla upp varenda jävel. Men i allsvenskan lägre regioner så sämre koll. Hur som helst, alltså, om de vill ha honom så är jag helt övertygad om att det kommer få en positiv effekt för gruppen. Sen får vi väl se vad Sirius kommer in med för inställning och alltihopa. Men jag tror någonstans ändå att Kalmar grejer.
Det man i alla fall kan konstatera rent tabellmässigt, det är att alltså, gör Falkenberg jobbet hemma mot AFC, det får man ändå kalla för den kanske mest tacksamma uppgiften Falkenberg kan ha på en hel säsong. Gör de jobbet och tar 3 poäng där, då behöver ju Kalmar slå Sirius för att undvika kvalet. Sen är det ju upp till Giffarna och slå Gnaget på bortaplan för att Kalmar ska hamna på en direkt nedflyttningsplats. Och där tror jag att den livlinan kommer ju inte ticka in. Jag har väldigt svårt att se AIK torska mot Sundsvall i en sån match. Även fast AIK inte har sådär jättemycket att spela för, ett kryssräcke för fjärde plats och så vidare. Men jag tror ju absolut att Falkenberg efter den här moralstärkande segern mot just Kalmar i senaste omgången nu vet att fan, vi kan lösa det här och vi kan lösa det utan kval. Vi ska bara slå AFC hemma på gräset och göra jobbet. Då ska Kalmar också slå Sirius. Så många matchbollar Kalmar har haft här nu att ta de där sista nödvändiga poängen och inte lyckats. Jag tror att Kalmar som bäst får kvala.
Ja. Ja, vi får se. Jag tror ändå att Henke Rydström hjälper till här på något jävla vänster.
Men på tal om Falkenberg då, om då de löser. Jag har ju haft ett litet gag för mig själv på Twitter sen tidigt i somras. Mm. Att om Hasse Eklund löser ett nytt kontrakt med det här Falkenberg, då ska han nämnas där uppe bland de stora. Då är det liksom, det är Sacchi, det är Sir Alex, det är Wenger, det är Mourinho.
Tidiga Wenger, alltså man måste ändå förtydliga det, Gusten. Tidiga Wenger.
Ja, absolut.
Mourinho.
Absolut, jag nämnde ju Mourinho. Ancelotti. Herrera.
Finns några demoncoacher där ute? Och så finns...
Ja.
Och så Hasse Eklund. Great Escape. Ja.
Nej men alltså, löser han ett nytt kontrakt utan kval med det här Falkenberg, då är det... Ja, jag skulle vilja påstå att det är topp tre största bedrifter på 2000-talet i Allsvenskan.
Jag tänker lite som alla AIK håller på sig nu, att det är ett sånt jävla underbetyg till alla lag i Allsvenskan som tillåter att Djurgården då kan vinna SM-guld. Om de vinner SM-guld så är det ett underbetyg till alla andra, att det där skitlaget, du förstår vad jag menar. Och du har hört det också, Gusten, och ni som lyssnar, många har hört det också liksom, att det är ett för dåligt lag, spelare för spelare, för att vinna SM-guld, så det blir ett underbetyg till alla andra. Jag väljer att se det som att det är ett överbetyg till alla inblandade, inte minst då de sportsligt ansvariga i det här, från Bosse Andersson ner till, ja, framförallt då Tolle och Kim Bergstrand. Men jag ska säga det är väl ett underbetyg då till alla nere i botten som tillåter Falkenberg att göra detta.
Falkenberg står på målskillnaden minus 38.
Ja, det är sinnessjukt.
Det är, alltså, så här, man ska inte kunna ha målskillnaden minus 38.
Och jag landar inte på att credda tränaren. Jag landar i faktiskt kontrakt. Här landar jag 100% i att det är ett jävla underbetyg till alla andra i så fall om de grejer.
Jag säger att det är lite statyläge på Hasse Eklund.
Adla honom. Sir Hasse Eklund.
Sir Hasse Eklund. På tal om Djurgården och Bosse Andersson och deras eventuella SM-guld här.
Ja, du träffade ju Bosse här i ett sammanhang. Hur är det med Bosse? Är han liksom uppumpad eller?
Ja, han är sammanbiten.
Sammanbiten. Sur.
Man märker ju, ja, men alltså han är ju lite, han är, alltså, har han inte dan då är han ju vresig. Men bask. det tycker jag alltså, så här, det är inte den genomtrevliga Thomas Lagerlöf. Nej, som alltid, oavsett vad, är liksom 5+ och så jävla gemytlig. Men Kim Bergstrand har ju lite den här bosseslängen också, att vid fel dag, vid fel fråga, vid fel tillfälle, då är det inte så jävla myspysigt att stå och snacka med Kim Bergstrand.
Jag måste säga det här, Gustav, också, sen är det inte alltid man förstår vad Bosse säger. Det finns ju någonting i det inte... också. Han är en märklig meningsuppbyggnad, måste jag säga.
Han har ju liksom en egen grammatik.
En egen grammatik, det är ju stort ju.
det är en bedrift i sig, men absolut, han har en egen grammatik och ibland så är han svårdechiffrerad, ibland är han svårtolkad, men jag tycker hans ganska liksom sammanbitna uppenbarelse just nu och så som har varit under hösten. Jag vet inte om du kommer ihåg när Djurgården vann cupen i fjol.
Nej, jag minns det, men jag minns inte det du ska säga, tror jag.
Nej, men kommer du ihåg intervjun med Bosse direkt efter slutvisslan då, när Djurgården har slagit Malmö i finalen och vinner cupen?
Nej,
han är ju, vi kan lyssna på hur det lät. Mm.
Och nu är vi där och vi visste vi ska ta den där jävla buckan, och det var vi. Och det låg spelarna här härifrån vilka bilder de skulle ha i träningen. Jag bara lyfter på hatten för tränarteamet, spelarna och Djurgården. Vi är på gång! Fy fan vad skönt!
Alltså, han är ju mer arg än han är liksom glad.
Ja.
Man hör liksom en inneboende frustration av år där AIK har sprungit ifrån Djurgården, där Bayern är tillbaka från Superettan och drar fulla hus på Tele2 och nu har börjat sin marsch mot toppen. Malmö FF har massa 100 miljoner på banken och spelar europeiska gruppspel. Och det här är ju liksom en Bosse Andersson som har varit med under en svunnen guldera. Och gått igenom 10-15 år sedan dess med kval ner mot Superettan och riktiga jävla pisstrupper och en flytt från stadion och ja, men alltså så här, man hör verkligen hur han får utlopp för liksom så här, vad fan säger ni nu då? Nu är Djurgården tillbaka och vi är störst, bäst och vackrast och vi är Stockholms stolthet. Och
alltså så här. Vet du vad, jag ser framför mig här, Gustav, jag ser framför mig Djurgården kvitterar i 92 minuten. Bosse kliver ut på planen rätt fram till Tolle och sänker honom. Rak jävla höger. Tolle går i backen, blodet sprutar. Han glider vidare, drar en jävla tryckspark i bröstet på Kim Bergström.
Och grejen här, detaljen här är att Tolle blir inte ett dugglack.
Nej.
Han bara garvar. Det är supertrevligt.
Knäckt näsa, reser han bara på sig.
Knäckt näsa, går bort till Pileby och ger en 5+, supertrevlig.
Pileby åker också på det intervjun efter. Alltså. Helvete, bara sveper undan benen på. Landar en armbåge, wrestling-sättet. Puff! Det ska du ha. Nej, men...
Hör du vad jag säger i alla fall kring just absolut. Den här... Alltså, han har ju varit med så länge och jag tror att han verkligen liksom har
stor jävla djurgårdare också. Alltså, det ska till. Så han investerar ju väldigt mycket känslor i liksom sitt arbete och varje dag och alla vinster och i alla förluster. Så att för honom så blir det väl liksom... Ja, det blir väldigt stort, kan jag tänka mig. Och sen är han en känslomänniska också. Alltså, ut i fingertopparna så är han en känslomänniska. Ja, det är inte alla som är. Alltså, kolla på Daniel Andersson. Ja, han är ju också en enorm, lika mycket Malmö FF-supporter som Bosse djurgårdare, tänker jag. Men är en annan typ av person, så han kan hantera de här känslorna på ett annat sätt.
Liksom. Ja, absolut. Jag håller med dig. Men jag tror också att Bosse nog garanterat har frågat sig själv de senaste åren, kommer vi verkligen ta oss tillbaka högst upp i tabellen? Kommer vi vinna ett SM-guld igen? Eller har vi hamnat för långt bak? Alltså, och då pratar jag inte för all framtid, utan då för en Bosse Andersson-tid framöver.
Mm.
Jag kan tänka mig att man liksom så här... Orkar man trumma på en säsong till och ett år till och allt vad det innebär, och orkar man liksom fortsätta se Malmö spela Champions League-gruppspel och se AIK lyfta SM-guld och alltså, och det känns... jag tycker det är häftigt, för när jag träffade Bosse för några dagar sedan här, så kände man verkligen att så här, han går och bär på sån jävla urkraft av längtan, av liksom, jag vill inte veta hur många timmar han har bankat i liksom rollen som sportchef för Djurgården, där han har slitit och liksom kämpat på och trott på det här när folk både utifrån och media och supportrar kanske har varit skeptiska och dömt ut Djurgården. Och nej, fan, är det någon jag undrar ett SM-guld så är det Bosse Andersson alltså.
Mm-hmm. Ja, absolut, jag hör dig.
Du hörde väl när han försökte sätta ord, på tal om hans egna grammatik, när han försökte sätta ord på matchbollen som nu väntar, och hur han upplevde stunden här efter Örebro-segern i måndags.
Nej, men jag vill höra.
Först den här inramningen, utsått Tele2 och seger med 3-0. Guld. Har guldplatsen i 29:e omgången.
Guld. Guld.
Ja, det är fint. Ja.
Ja, det känns som att det kommer bli en soundbite som kommer leva kvar länge om Djurgården nu löser det.
Ja, och vad fan händer om de inte löser det? Ah, ja, vi får se. Det är snart dags. Snart vet vi.
Du kanske såg Fotbollslabbet?
Nej, jag har faktiskt
inte med. Din mästare, din dominator, Fantomen.
precis. Han hade ju trivts i den här skrubben tillsammans med mig, det kan jag säga. Det är inte stort det. Det är extremt litet. Det är märkligt i Florens. Märkligt är det inte. Det är snarare jävligt rimligt. Men det är högt i tak ju, överallt. Alltså oavsett var, liksom, vilken klass på hotell du bor på, så är det alltid högt i tak, i och med att byggnaderna här är gamla. Det är gamla palats och det är K-märkt och man gör liksom inte om. Det finns ingen 240 takhöjd. Utan,
men, det är inte högt i tak i en skrubb med mästaren Fantomen. Då nej. Har du ingenting att säga till om. Då är det bara underkasta dig.
Det är bara lägga sig som en kyckling. Men därpå kanske ljudet också. Så en gånger en meter och sen så 4 meter i taket. Som en jävla tub sitter jag i här.
Det jag skulle komma till var i alla fall att Ola simulerade den sista omgången i fotbollslabbet här nu i veckan 1 miljon gånger. Och,
såklart.
Fick fram
alltså man ser ju framför sig, Gustav, man ser ju framför sig att han gör det här manuellt. Jag fattar ju att det är ett dataprogram som simulerar det här, men att det kanske tar lite tid. Men varje gång jag hör det så ser jag ju att han sitter typ i datorn och liksom typ FIFA-manager-aktigt spelar alla de här liksom 1 miljon matcherna.
Och drar streck på kollegieblocket.
Ja, precis. Exakt. Han har inte ens Excel-ark, han har kollegieblock. Och sen så räknar han ut allting med liggande stolen.
Ja. Nej, men spoiler alert då för alla som vill se fotbollslabbet. 66% är sannolikheten att Djurgården löser det här och tar guldet.
Okej. Okay. Mm. Låter
det rimligt i ditt semiproffshuvud?
Ja, nej, men framförallt så låter det väl rimligt. Jag har inte räknat heller, tänkt överhuvudtaget i dem. Men det låter rimligt, och jag får med att jag såg något odds också bort hos Betsson som var någonting liknande. Så att, ja, nej, det låter jätterimligt.
Ja, det blir en jävligt spännande allsvensk avslutning här på lördag. Tråkigt ur den aspekten att du är i ett annat land och inte riktigt kan vara med.
Tycker
och liksom
känns
känna
bra,
och klämma
Gustav.
På
jag
känslorna.
Bra. Jag fick för mig, jag ska gå med familjen och kolla på Fiorentina Parma. Igen är på Parma. Fiorentina Parma. Och ja, men då slog det mig liksom att både Gagliolo och Kulusevski kom ju hit, och så pratade jag lite med Ricardo, och han var lite osäker för han fick någon liten sträckning i baksidan, men han kom i alla fall resa med laget. Så att jag slängde också iväg en liten akkrediteringsansökan, och den blev faktiskt precis innan vi satte på räck här godkänd av Fiorentina. Så jag tänkte se första 85 minuterna och sen så kastade jag mig in för att göra intervju med gubbarna, framförallt Kulusevski. Kolla sig om han har någonting spännande att säga.
Ja, det är spännande. Jag hörde honom i Lunds podd här förra veckan.
Okej. Okay,
mm. Han verkar ha huvudet på skaft.
Det har han säkerligen. BP-talangen. Många borta i BP som är stolta här nu när han går så jävla bra som han gör. Jag vet inte om du såg matchen på San Siro. Där var han faktiskt ruskigt jävla bra, även om han inte lyckades göra mål. Missade nu midweek-matchen. Men alltså den säsongsinledningen liksom av en så pass ung, han är född 2000 som alla vet va, på en ung svensk i en stor liga i, nu är Parma liksom ett mittenlag ungefär, men det är ändå en klubb med viss liksom, dignitet, viss tyngd kan jag ändå tycka med tanke på vad de gjorde på 90-talet och allt. Och jag tror att i Sverige så liksom, ja, men då klingar ändå Parma rätt bra. Alla känner till klubben och det var så många storspelare som lirade där en gång i tiden. Nu har
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har varit nere och vänt i Serie D och liksom kommit tillbaka. Supportrarna är med och äger en del av laget. Och, alltså, det är ett helt annat Parma idag än då. Då. Men en ruskigt jävla bra sportchef. Vi pratade mycket om sportcheferi förra podden och de engelska lagen. Alltså, han borde ju åka till valfri engelsk jävla klubb och bara styra upp saker och ting. Jag pratade med Ricardo om honom, han sa det, han, liksom, vi pratar inte fotboll, han, jag vet inte ens om han liksom förstår fotboll, men han är en så otroligt jävla skicklig kommunikatör och liksom allting som har med affären att göra. Han, och sen så har han ju såklart då medarbetare runt sig som har bättre koll på fotbollen, men han ser bara till att lösa saker och ting. Och extremt likeable också, att se till, som Kulusevski affären till exempel, den är otrolig. Och han pratar ju nu om den affären, att det enda han är missnöjd med är att han inte lyckades liksom förhandla till sig någon slags köpoption. Så att de, visserligen dyrt då, men ändå kunde knyta till sig honom.
Hur är hans grammatik?
Fantastisk.
Guld. Jag såg förresten för några dagar sedan att Atalanta hade börjat härja om en prislapp på Kulusevski på 70 miljoner euro.
Ja, och det blir ju ofta så när en spelare som är ung och som får sitt stora genombrott, liksom, ja, att klubbarna och sportcheferna direkt börjar prata om extremt stora prislappar. Vad skulle han kunna tänkas vara värd? 30-40 miljoner nu. Alltså, han behöver ju visa över en hel säsong. Men låt säga då att han fortsätter så här och fortsätter att vara en så tydlig nyckelspelare i Parmas offensiv som han ändå har varit. Hela säsongen, hela vägen fram till maj, landa på 10-12 mål som offensiv mittfältare och kanske lika många assist. Född 2000. Jag vet inte med dig, Gusten, men jag tror fan man landar där någonstans då.
Och jag menar, ja, det vore ju jävligt häftigt.
Och jag menar så här, fortsätter han så här, då kommer han ju definitivt vara med i en EM-kvaltrupp. Det går inte att hålla som spelare borta. Det är helt omöjligt.
Kan någon så kan Janne.
kan någon. Men det jag skulle komma till i alla fall, Gusten, när vi börjar prata om det här, det är att det känns jättebra att inte vara hemma i en guldstrid just nu.
Ja,
det känns perfekt att andas in röken från kastanjegrillarna och trippan, komagen som hackas upp och serveras med stark sås och med grön sås. Det, jag har också Chianti-vinet liksom som på något sätt doftar jordmånen här nere i Toscana. Den är ju ständigt närvarande även när man är inne i en stad som Florens liksom. Det, ja, nej, jag stannar gärna här.
Vet du vad man givetvis börjar tänka på när du säger den starka såsen?
Ja. Vet du vad det bästa är? Tellykebab. Alltså assyriska, när de tog sig upp till allsvenska med Peter Antonsson som tränare. Även innan såklart. Så vi känner ju alla till. Den är fantastisk. Vi har dragit den några gånger här. Men det bästa med
kan
den...
Kan du köra ett varv?
Ja, men vi kan börja med starka sås. Jag tycker ändå det är bra. Sen så finns det några guldkorn i den här. Du får plocka ut de du gillar bäst. Mm. Starka såsen.
Jo.
Goda köttet.
Jo.
Varma brödet.
Jo.
Isbergssallad.
Jo, det är den bästa. Feferoni. Isbergssallad är den bästa.
Ja. Och sen avslutar vi. Skjuter i målet. Jo. Från halva planen. Jo. Isbergssallad. Isbergssallad är fin.
Det är lite som, jag gillar sådana här ramsor när man kan stoppa in olika, alltså från gång till gång. Det är inte liksom givet att ramsan går så här, utan man kan gå lite på feeling. Djurgården
tänker du på
har ju en sån ramsa.
Rullad mässa.
Vi är inte AIK.
Mm, exakt.
Och så stoppar Kapon in lite vad som helst, och då kan det dyka upp då rullad mässa. Men när Magnus Hedman bara dyker ut. Så jävla roligt. Magnus Hedman.
Ja.
Jag träffade på några sköna svenska killar från Småland som hade gjort om den ramsen till massa franska ord när det var EM 2016. Det fantastiska Europamästerskapet i Frankrike som ledde fram till den här podden. Det var också väldigt roligt. Mm.
Ja, verkligen. Och jag gläds med dig om du är tillfreds med att vara i Italien. Jag är väldigt tacksam och jag är väldigt spänd på den här allsvenska avslutningslördagen som nu stundar. Och jag hoppas på ett Stockholms SM-guld i år igen, i och med att förbundet och SEF, eller vilka det nu är som har sista ordet, har haft den goda smaken att lägga sista omgången på en lördag istället för söndag som det alltid har varit annars. Mm. För då öppnar det ju upp möjligheten för en jävla kväll på byn.
Ja, det gör det ju sannoliken, oavsett vilka det är som vinner i slutändan.
Efter i somras så drog vi igång en ny tävling tillsammans med vår stolta, härliga, underbara sponsor Pepsi. Vi fortsatte i hashtaggen TotoPepsi och istället för biljetter till Friends Arena och International Champions Cup-matchen mellan Atletico Madrid och Juventus så valde vi att jacka upp det lite och tävla ut matchbiljetter och boende i Milano inför och under Champions League-matchen mellan Inter och Barcelona i mitten på december. Dessutom så kände sig Pepsi så pass generösa och givmilda att de dessutom slängde in 7 stycken veckovinnare som får 750 kronor att gå ut på Bishop's Arms på och ha kul med vänner och kanske familj.
Ja, det lönar sig att vara med i de här tävlingarna, hörni. Det är inte speciellt svårt. Och vi har nu tillsammans med Pepsi tagit ut några vinnare, eller hur, Gusten?
Mm, precis. Jag tänker att jag börjar med de här veckovinnarna som får 750 Barubas att sätta sprätt på någon härlig fotbollskväll.
Mm.
Och då börjar vi med Andy Persson.
Grattis.
Väldigt kreativ i en Pepsi-tröja som står vid någon hamn och klunkar i sig en svep-Pepsi medan han häller ut en konkurrensflarra. Vi har Jonas Johannesson som var uppe i Ottan och kollade Zlatan från MLS. Sen så har vi Liam Wollén. Tog en liten törstsläcka Pepsi när han blev utbytt från strandmatchen i Australien. Och sen så har vi då Marcus Söndergaard, eller Söndergaard, han kanske är dansk.
Ja.
Han käkade sushi när han tog en svep Pepsi. Och...
Eller sushi.
Sushi.
Jag gillar att säga sushi. Riktigt sexitalist uttal. Och jag tror också att Söndergaard, han uttalar så också. Ska vi äta sushi? Eller?
Han kanske tog en sushi-pepsi.
Ja,
Söndergaard får den i alla fall. Ja, och sen så Simon Ferreira då, han var ju väldigt rolig med när han tryckte upp Steffe Pepsi på en burk. Och skrev att Steffe Pepsi, snart är en matbutik nära dig. Han ska givetvis ha en vinst också. Sen har vi Jacke Silver, Jakupovski på Twitter. Han tog en fin bild från någon slags bortaresa här, Away Days. Det verkar vara en Sirius-supporter. De skriver, vad gör man när man är chaufför till och från matchen? Jo, då tar man en Tutto-Pepsi. Snyggt. Det är ju helt rätt, va? Och sista veckovinsten går till Jerry Krona som inte bara är väldigt, väldigt lik Claes Åkesson.
Ja, det är en riktigt bra spaning.
Tidigare Runheim, tidigare Åkesson.
Just det.
Utan han har ju också en otrolig jävla retros och snygg Pepsi-tröja på sig.
Ja. Men vinnaren nu då, den stora, Inter, Barça, hotell och alltihopa.
Inter, Barça, hotell i Milano och hela faderullan går till Mattias Tyresgård som har varit jävligt kreativ och jävligt vass i hashtaggen TotoPepsi under den här tävlingen. Så att vi säger stort grattis till Mattias.
Stort, stort grattis. Och sen så får ni tacka Pepsi. Så kommer vi tillbaka med fler roliga tävlingar vad det lider, eller hur, Gugge?
Ja, inte bara vad det lider, vi är tillbaka redan nu för Pepsi fortsätter ju tävla ut riktiga jävla dundervinster.
Mm-hmm. Du ser vad man nu... missar, Gusten, när man är ute på resande fot.
När man är ute och flänger, precis. Mm. Nej, men Pepsi har ju satt ihop ett straffsparkspel i mobilen. Det är ju väldigt lätt och väldigt roligt att man ska helt enkelt göra mål från straffpunkten i ett spel som Pepsi har skapat. Och det här blir ju som en liten andra chans för de som inte vann i Toto Pepsi-tävlingen, vare sig veckovinsten eller Inter-Barça-matchen. Vi kommer länka till det här spelet via våra sociala medier, så att vill man vara med och spela och ha chansen på att vinna så hittar man det här via vår Insta eller kanske framförallt vår Twitter. Och då kanske du undrar vad man kan vinna?
Ja, klart det gör.
Ja, men det är ju en resa för två till Madrid och Champions League-matchen Real mot PSG den 26 november.
Ah, fy fan. Det är mäktigt ju. Det är ju snart också.
Ja, exakt. Det är en knapp månad dit. Man ska bli Pepsi Max champion. Det är väldigt lätt så länge man bara klickar sig in på det här spelet via våra sociala medier. Så att, fan, misströsta inte ni som gick lottlösa från den här tävlingen. Nu har ni en ny chans att vinna alltså hela faderullan kring Real PSG 26 november i Madrid.
Härligt, härligt. Håll utkik på våra sociala medier. Vi säger stort tack till Pepsi.
Men du, jag tänker att det har ju hänt grejer i veckan. Det har ju spelats midweek-fotboll, full omgång Serie A, full omgång La Liga. Där har man kunnat se på Simor, men det vet ni ju redan. Och på tal om allsvenska upplösningen, är det inte dags för alla att skaffa sig ett Simor-abonnemang? Kan man kika på allsvenska upplösningen och sen bara rida in i vintern med Svanen och Kviborg och Pinitor och Husfeldt och grabbarna borta på Simor, få La Liga, få Serie A och... Nu är ju Tiger Woods igång igen, va, borta på PGA-touren.
Vet du vad, när du började säga de här grejerna, då tänkte jag bara så här, när kom i golfen? Någonting har ju hänt i golfen. Och så kom det. Ja. Tiger Woods, har inte han lagt av? Har inte han ett demolerat knä och en pajad rygg? Eller?
Du, han är så trasig. Stelopererad, pushar 50 bast. Ändå tar han de här 25-åriga hunkarna som slår 350 vänta. Meter till skolan.
Pusha 50 bast, nu får du fan lugna dig. Inte Tiger Woods typ 77. Han började väl spela på PGA-touren när han var 12.
Han är 43.
Ja. Pusha 50, då pushar jag 50 bast fan.
Ja, du pushar 45.
Okej.
Jag tycker verkligen att man ska investera i ett C More-abonnemang för att man får väldigt mycket fotboll för slantarna. Och vill man se den här allsvenska lördagen, då är det sista chansen nu. Ja. Med det sagt då, så var det ju midweek-fotboll. Och från England så måste man ju såklart nämna då, på tal om unga spelare som är roliga att följa, den här oerhörda 5-5-matchen på Anfield igår. Där Liverpool ställer upp med ett lag som så tydligt är att Jürgen Klopp vill ge grabbarna lite erfarenhet men vill givetvis inte vinna matchen. För att Liverpool har ett sånt pressat schema. De ska vinna ligan, de ska gå för i Champions League igen, de ska spela VM för klubblag i december. De har inte ens ett ledigt datum för att spela en kvartsfinal i ligacupen. Så att han går ut och nästan vaskar, eller nästan, av allt att döma så går han ut och vaskar den här matchen men vill ge alla 17, 18, 19-åringar en erfarenhet och spela en stor match på Anfield mot ett namnstarkt Arsenal. Och så Arsenal då, med en pressad Unai Emery i spetsen, skickar ju ut en hel del A-lagsspelare, gör 5 mål på Anfield men åker ändå ut.
Det är faktiskt men det finns inte, Gusten. Efter allt som har varit, efter allt vi har pratat om, det finns inte.
Nej, det var faktiskt sanslöst. Men jävligt häftigt att se alla unga spelare, också i Arsenal. Det blir ju lätt så att man liksom fastnar i Premier League-snurran och följer de här lagen i Champions League. Men när man ser alla de här 18, 19, 20-åringarna, jävla spelare det är alltså. Vilken speed de besitter och vilket mod och vilken liksom respektlöshet. Och det är ju så jävla häftigt också när man ser många spelare få chansen och alla vill ta den. Jag vet inte om du nåddes av det eller om du har haft fullt upp en resdag som denna. Men Curtis Jones kommer ju in i andra halvlek för Liverpool. Och nu ska jag fuska lite, jag har inte stenkoll på Curtis Jones, va? Mittfältare, 19 bast, född 2000. Spelat lite ligacupfotboll. Han har spelat i engelska U19-landslaget och sådär. Nu kommer han in och det är Arsenal och det är betydligt fler som tittar. Han ber då om att få slå sista straffen. Går fram till Origi och säger: du, jag vill gärna ta sista för jag vill avgöra. Det måste man ändå säga är jävligt kaxigt och jävligt häftigt.
Vad hade hänt om han hade missat?
Ja, det kommer vi aldrig få veta för att Curtis Jones, han går inte fram och missar.
Nej, det ligger liksom inte i hans blod.
Nej.
Hans natur är en annan.
Jag har sett lite mer av den här Brewster, anfallen. Han gillar jag också skarpt alltså. Jävligt bra. Och sen så finns det ju en del spelare i Arsenal, alltså Willock och jag måste nog göra lite avbön här på Guendouzi. Jag har varit lite anti honom och inte riktigt sett
håret,
storheten,
eller?
Men
är det som har varit? Justen. Säg som det är.
Håret,
säg som det är,
lite
det är
uppsynen,
bara.
Och det är lite så här, jag vet inte, svansföringen. Men Martinelli också, alltså, de som har sett Arsenal i Europa League har ju sett Martinelli göra 2-3 mål varenda jävla match här, så nu fortsätter det. Så att, och Saka går ju och ösa lovord över kring också. Så, fan, det var jävla pick det var att få se en sån här match. Det är sällan man sätter sig och kollar 90 minuter av en sån match.
Tror att Emery känner lite samma sak när han går igenom den här matchen idag? Fan, sällan man ser en sån här holmgång. Kul att ha varit med i honom ändå.
Det var så jävla roligt för att Origi kvitterar ju med någon sån här halv cykelspark i 93:e till 5-5. Då tappar jag alltså Arsenal för andra gången i matchen en tvåmålsledning. Mm. Och Jürgen Klopp, som jag var inne på, han har ju ställt upp det här laget mer eller mindre för att åka ur, men han vill ge sina spelare erfarenheten. Så när Origi kvitterar till 5-5 så landar ju bildproducenten på Jürgen Klopp. Han bara garvar ju och skakar på huvudet och liksom så här, ja men vad fan, det är helt sjukt alltså. Vi kan inte förlora. Nej. Och så glider kameran över på Unai Emery som står där i sin täckjacka och han skakar också på huvudet men med sån jävla tom blick.
Den här matchen blir så jävla symbolisk också för båda de här två lagen. Alltså Liverpool som, ja men de kan ligga under, som vi sa senast här med Tottenham, Kane gör mål. Fan, är det nu det ska hända? Men de bara vinner och vinner och vinner hela tiden. Och Arsenal då, precis tvärtom. Det spelar ingen roll om de har två stycken tvåmålsledningar i en och samma jävla match. De ska ändå gå torska skiten.
Nej, det är sanslöst alltså. Ja. Och det var ju samma sak, alltså, så här, symboliken kom ju direkt efter, vad är det, 2-3 minuter. När kanske den mest bespottade fotbollsspelaren senaste 2 åren i den internationella toppfotbollen, Shkodran Mustafi. Mm. När han då liksom återigen får en startplats, han får chansen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features 2 of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Fan, kom igen nu. Nu repar vi lite mod och bygger upp den här aktien igen. Ah, han glider in ett självmål efter 3 minuter.
Ja, på tal om symbolik alltså. Det är faktiskt, det är helt sanslöst. Det är sjukt. Men jag tänker också, vet du vad jag tänker Gusten? Alltså, nu har vi pratat så mycket Arsenal och ja, men, det här som hände med Xhaka och alla känslor kring och Unai Emery. Ska vi inte sätta dem i utvisningsbåset lite och låta dem marineras lite där i utvisningsbåset och sen ta ett nytt grepp om ett par veckor eller någonting sånt där?
Ja, absolut. Med den lilla brasklappen då, om nu Emery flyttas på.
Mm.
Då får vi öppna båsdörren och släppa ut dem igen.
Det har varit alldeles för mycket.
Då måste vi prata lite av sig. Vad tar du annars med dig då från midweeken? Förutom Juventus helt groteska nya tröjor.
Ja, alltså problemet med Juventus nya tröjor
är ju de neongula detaljerna. Och det är inte bara detaljer, utan det är en sån stor sak som numret. Det var helt omöjligt att se vilka nummer spelarna hade på tröjan från kameran.
Nej, men alltså det är så här, jag hoppas ingen blir kränkt här nu som kanske lider av den här sjukdomen eller har någon i sin närhet. Men alltså det är så här, det drar ju åt epilepsi anfallshållet liksom.
Alltså alla lag har ju på ett eller annat sätt hakat på den här modevågen som ändå har kommit, som inte bara handlar om liksom fotbollssupportrar, utan man ser det även på artister och på liksom coola människor överlag. Alltså det här med tredje tröjor som görs som i stort sett ett modeplagg. De som går i bräschen, som jag tycker, det är väl egentligen PSG då, som skapar liksom den ena jävla mäktiga tracksuiten efter den andra. Så när de kom helt vita till en bortamatch här i Champions League och gick av planet. Alltså det är så snyggt, och sen sitter det ju också på perfekta kroppar. Så att liksom, går man och köper sen sån där jävla vit tracksuit själv och ser bara ut som en jävla Mattis i någon division 4-lag liksom. Så man tror att han har slängt på sig någonting. Och så är man småbarnsförälder, så går vi spilla någon skit på den där jävla vita tracksuiten också. Så det bara ser helt jävla tragiskt ut. Men i alla fall när de kommer ut, och det finns ju andra unga, snygga människor som säkerligen kan liksom bära upp dem där. Men Juventus tycker jag går någonstans i bräschen för andra. Alltså, de misslyckas hela tiden med att skapa det här snygga.
Ja, det här, men det coola. Började redan med loggan för några år sedan. När de slopade den för att gå till mer moderna hållet. Med något mer liksom så här, ja,
den,
varumärkesbyggande.
Den är lite
så
här, delad kring. Jag vet inte fan, den kanske sätter sig efter ett tag ändå. Jag vet inte. Får ge det lite
tröjan igår, stället igår är ju i alla fall ett haveri med det här.
Ja, det blir
liksom, skrikgröna. Och det, alltså, de här... Fan, det är inte revär. Jag är så jävla dålig på liksom tygdelar. Ja. Ja. Ja, men det lilla avslutade bandet. Vad fan, jag vet fan vad det heter. Längst ner på armen.
Ja,
på ärmen.
Mm. Avslutet.
Ja, avslutet heter det inte heller. Men på vänsterärmen så är det då liksom i
skrikigt
orange. Olof på
Nakata, toppdog, han gråt innan.
Ja, men på ena armen är det orange, och på andra armen så är det liksom varselgrönt, och ränderna i tröjan fejdas ut i prickar, och det vita är inte vitt utan det är liksom något spräckligt grått, så det ser ut som att det är liksom så här, de har tvättats med de har färgats av någon svart tröja. Alltså det var så jävla fult. Och mitt
ibland
i allt står liksom en av de estetiskt mest vackra målvakter någonsin, Gigi Buffon. Han ser ut som någon jävla liksom ramptekniker på Arlanda som ska lotsa in ett plan till gaten. Follow me står det på ryggen istället för Buffon.
Ja, men någonstans här, ibland när du kan se en ful tröja, om det nu är en 3D-tröja eller någon specialtröja eller någonting sådär, så kan man ändå köpa det, för att man tänker att det är någon slags PR-grej. Jag kommer ihåg när Napoli kom med kamouflagetröjan. Jag tror ändå att det var jävligt många syditalienare som sprang omkring i den där. De sålde nog extremt bra. Men
det var
den här...
värre med jeansen.
Denimtröjan hade någonting också. Men det hade ju varit ännu bättre om den faktiskt var i jeans också. Det hade ju verkligen, det hade ju haft någonting.
Det var så jävla nice när De Laurentiis i den där vevan körde en amerikansk flagga på innerplan när spelarna kom ut.
Jävla märklig tid alltså.
Stor jävla Stars and Stripes bara.
Och så eka, ja, Go West ut liksom, nere i södra Italien. På det,
och
Marie
Hamsi
kommer
ut i en jeanströja.
Ja. Det var så, ja, alltså, på något sätt så känns det jävligt mycket Syditalien också. Är inte coolt med det här? Är inte det här coolt? USA är rätt ballt också. Men den här
helt
låten, den är lite stämningsfull. Så, här.
Så jävla lika smaklöst.
Lika smaklöst som De Laurentiis filmer.
Ja. Man vet att de är så kassa.
Ja. Alltså, Sällskapsresan 4. Alltså, den typen.
Ja.
Ja, men hur som helst så finns det de som har liksom hakat på det här modespåret. De klubbar som har hakat på modespåret och verkligen gjort det bra. Alltså jävla vilka tröjor det är som görs nu för tiden. Jag tyckte till exempel den här italienska mörkgröna. Jag är helt svårt för grönt generellt sett. Men när de presenterade den mörkgröna tredje stället när de spelade mot Grekland. Så möttes av en hel del polemik i och med att man då gick emot traditioner. Det är ju ett sånt land i Italien. Ena stunden så är man liksom i framkant vad det gäller allt och inte minst mode. Och andra sekunden så är man då extremt konservativa och vill inte förändra någonting. Och det är det som någonstans gör det här landet. Alltså, kolla på Florens till exempel, där jag är nu. Allting är renässans och det är marmorkyrkor och ja, men du vet, det känns som att man går omkring i ett öppet museum.
Mm.
Och samtidigt så är det liksom hemvisten för Pitti-Uomo, en av de viktigaste modemässorna i världen. Och de har några av de liksom mest prestigefyllda modeskolorna i världen också. Så folket som går omkring här bär det senaste modet. Du kan liksom se haute couture liksom på stan där ute en onsdag. Och så då mitt i det här gamla. Så här, ja, det är en kontrast där som är jävligt ball. Men jag tycker ändå att de lyckades otroligt bra med den. Det är ytterligare ett exempel. Och jag tror att vi kommer få se flera framöver här nu. Jävligt bra exempel. För jag tror att det är en trend som kommer sätta sig utanför fotbollen.
Ja, verkligen. Annars så vet jag inte om du tar med dig någonting sportsligt mer från serieomgången.
Det jag landade lite i, alltså det var ju, förutom då Liga-cupen som vi pratar om här nu, så var det ju både La Liga och Serie A, då fulla omgångar i Italien. Och det orkar jag inte ens prata om. Men där var det ju väldigt många domslut, inte minst då när Napoli spelade. Men inte bara Fazio i Roma åkte ju på ett rött kort som var helt bedrövligt. Det har ju knappast du missat. Nu, som tur var, gjorde inte det någonting för Romas del då. Eftersom de ändå slaktade med 4-0. Men för Napolis del så blev det ju ödestiget. Så att,
ja, återigen, alltså att Napoli inte får straff är helt otroligt.
Ja, det är bizarrt. Det är bizarrt. Så att återigen så befinner vi oss i det här med domardiskussionerna. Alltså man blir aldrig av med det här och nu är alla köpta och Juventus får en straff 90+6 som går att diskutera. Ja, men du vet, så här, vi kommer aldrig ifrån det. Det spelar ingen roll hur många tekniska Nej. Hjälpmedel. Alltså, då kommer folk ändå vända på det och säga att ja, men då blir det ännu enklare att fuska. Då köper vi vardomarna eller liksom, då gör vi om tv-bilderna, fan vet jag. Så att, ja, det och sen måste jag säga att det var lite trist att Alexander Isak inte lyckades då när han fick chansen från start.
Exakt, det var väl det starkaste intrycket från Spanien var ju att när då Isak byter av William José i söndags och avgör matchen mot Celta Vigo, så tänker man, var det här vändpunkten? Var det här liksom, eller kanske inte vändpunkten, han har väl inlett helt okej. Men det kanske var brytpunkten då för Alexander Isak att gå från första inhoppare till startanfallare och bli det givna första valet i Sociedad. Men då slår det givetvis bara några dagar senare tvärtom emot. Då, att det är Alexander Isak som missar några lägen. Det är William José som kommer in. Det är William José som gör mål. Nu förlorar i och för sig Real Sociedad-matchen. Så att han fick ju inte kanske någon sån här matchvinnaraktie att kvittera ut William José. Men det var ju likväl, lika snabbt som man fick upp lite puls så dog den igen.
Ja, jag håller helt med. Sen så är det ju så att det är så jävla tidigt i hans karriär och han har precis inlett och det kommer bli en bra säsong, det är helt övertygad om. För Alexander Isak och, jag menar, det här var midweek match. Ja, han spelade en kvart och gjorde mål innan, så att det är inte så att han tappar något tränarsförtroende. Jag tycker inte han var speciellt dålig heller. Hade väl något avslut där i andra halvleken där han kunde ha gjort det lite bättre, men han är hela tiden där och jag tycker att liksom det händer saker. Han slår aldrig bort. Han gör aldrig bort sig liksom på planen. Slår inte bort bollarna för enkelt. Utan, fan. Han är där och han är i centrum. Och sen blev det en dålig match för Real Sociedad. Och vad händer då? Jo, då är det ju liksom anfallsspelarna som får lida lite för det också. Det blir ju så. Det är ju svårt. Jag tänkte på det andra halvleken. Då var han ju verkligen referenspunkten längst fram i laget. Men bollen kom aldrig till honom. Jag såg han vid två tillfällen vara lite minifrustrerad. Men jag tyckte det var bra. Han bet ihop.
Han klagade inte, men du vet, en arm var på väg ut. Det var en liten min liksom. Vad fan lirar han på mig? Slår han inte på bortre? Jag kom ju här. Jag hade kunnat fått den på fötterna och gjort någonting med den. Så här. Så att det
var det på väg att bli kött i labben?
Inte riktigt. Alltså han är lång bit dit. Alexander Isak skrotum, den förblir labb oskuldsfull tills vidare.
Att lägga köttet i labben när man inte får en passning, då har man kommit långt i hierarkin. Jag har en liten mini-gulasch från den här La Liga-omgången.
Jamen.
Såg du Sergio Ramos straffmål mot Leganés?
Nej, jag missade det.
Han gör ju 3-0 mitt i första halvlek. De får ju en smakstart här, Real, med 1 och 2-0 första 10. Karim Benzema ligger ju bakom allt, va?
Såklart.
Den pansarkrisen, kryssan, tuggar på. Nej, men sen så får Real Madrid straff, då ingenting att snacka om. Ramos ska givetvis ta den, slår en pissusel straff. Men då får ju domaren i örat att Leganés keeper var ute ett steg från mållinjen.
Den konsekvensen, så den kommer aldrig komma. Det kommer aldrig bli konsekvens i de domsluten.
Nej, men då går i alla fall straffen om. Och då tänker jag så här att okej, om du som Sergio Ramos i ett sånt läge, du vet att du precis har slagit en så jävla usel straff. Alltså den räddas 10 av 10 gånger. Du kan till och med chans åt fel håll och nypa den med fötterna. Så dåligt slagen är det. Och när du då får liksom som en skänk från ovan en ny chans, trots att det är bara en konsekvens av att man nu har VAR och det går att hitta ett steg ut från mållinjen på varenda straff. Ja, då får han en ny chans, slår in den straffen. Då kan man inte fira det straffmålet som Ramos gör. Hur många målgester tror han gör?
Berätta.
Han gör 3 målgester. Han börjar med att liksom fälla ut armarna och flaxa mot läktaren som att han är en stor örn.
Det hade ju
så att liksom så här,
blivit över.
Redan där är det lite för mycket. Mm. Men när han har flaxat i 7-8 meter, då liksom tar han några snabba steg och hoppar upp i en Cristiano Ronaldo. Alltså så här, jag vet inte om det är någon hyllning till Cristiano Ronaldo eller om det är något så här ironiskt eller att nu har jag tagit över den här målgesten, men han hoppar upp som Cristiano Ronaldo, du vet, och slår ner med armarna liksom. Och efter det så kör han någon grej där han då lyfter på en imaginär hatt som sitter på huvudet och tackar för, du vet, han har precis fått rulla in sin andra straff efter att ha sumpat den första hemma mot Leganés 3-0. Så jävla oskönt gjort bara. Så att, det blir en liten minigulasch till
Sergio. Det kan vara normal stor gulasch. Alltså det funkar. När jag hör dig återberätta det här så känner jag att den får fan hällas över honom.
Ja, hörru du, nu är klockan 11:15. Vi ska skicka det här till superproducent Kimpa Wirsén. Han ska lägga upp det på klippbordet och så hoppas vi att alla hör det här hyfsat arla fredag morgon.
Det gör vi, och sen så vet du vad jag ser fram emot, Gusten. Jag ser fram emot dig återberätta allt som har hänt i helgen i den allsvenska avslutningen. Så ska jag fokusera på mitt här nere. Tryffel, pasta, bistecca alla Fiorentina, Chianti. Kanske smyger ner ett litet glas Barolo, vem vet, och sen så avsluta hela faderullan med Fiorentina Parma. Men försök att se allt, försök att ta med dig så mycket som möjligt. Nästan så att du ska ha anteckningsblocket framme.
Ja, det får nog bli så. Krama tjejerna, njut av Florens, och så kan väl du ta något smäktande att avsluta med.
Åh, då har jag lovat min gode vän Matteo Chacka att spela Eros Ramazzotti, för det har nu blivit officiellt att han kommer till Globen. Det blir en vända till. Husfeldt och gänget, de ska få komma tillbaka och Tompa kommer att vara där. Jag kommer stå hand i hand med mina bröder, alla Italienrunkare, och sjunga med i Sebastasse una grande canzone. Det blir ett jävla avslut alltså, helvete.
Då kan du väl avsluta det här avsnittet som Husfeldt när han säger tack och hej från San Siro när han har kört en match på Simor.
Ja, då säger vi buonasera från Firenze och Stadio Artemio Franchi. Nu lyssnar vi på fin italiensk musik, stämningsfullt. Più bella cosa che c'è, trodde ni? Nej, nej, nej.
Det blir Sebastasse, una grande canzone. Det här är Eros Ramazzotti. Buona serata. Något sånt.
Ja, ciao tutti hörni.
Ciao tutti.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si può.